Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare.
Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Hilleborg vid micken som vanligt, och den här veckan har jag en bok i min hand som jag har läst som heter Den perfekta konflikten, Israel-Palestina-frågan inifrån. Mitt emot mig, välkommen Johan Berggren.
Tack så mycket, kul att vara här.
Jag brukar alltid börja med gästen, så att du får presentera dig först till att börja med.
Ja, tack så mycket, Johan Berggren heter jag då, och den här boken bygger väldigt mycket på mina erfarenheter från Jerusalem, där jag bodde i drygt 4 år. Jag var sekunderad av Sverige via Folke Bernadotteakademin och tjänstgjorde som rådgivare åt Tony Blair på något som heter Kvartetten. Och Kvartetten är då EU, USA, FN och Ryssland, och har omvärldens mandat, kan man säga, att bistå fredsprocessen och framförallt stötta den palestinska ekonomin och hjälpa till med institutionsbyggande så att den palestinska framtida staten kan vara så funktionell som möjligt. Så först var jag rådgivare där i 2 år, och sen var jag stabschef på det kontoret. Innan dess har jag en bakgrund från regeringskansliet. Jag har jobbat som opolitisk tjänsteman och politisk tjänsteman på försvars-, finans-, departementet, UD, SB. Jag var politisk sakkunnig hos Anders Borg, Gunilla Karlsson och även planeringschef hos Fredrik Reinfeldt. Och innan dess har jag jobbat på McKinsey som management consult och flyttat runt i världen. Så jag har gjort många olika saker.
Den här boken då, har du någon, vad säger du själv? Har du någon hisspitch? Vad handlar den om?
Ja, det är en lång bok som du har konstaterat, men det är ju 3 delar. Det är ju lite historie, liksom historie, dåtid, nutid och framtid. Och den är ju väldigt mycket, försöker vara rätt lösningsorienterad och se möjligheterna för att komma åter till en fredsprocess och någon typ av tvåstatslösning som många är ju rätt skeptiska kring nu, givet de sista 10-15 årens konflikt, våld, ökade bosättningar. Men jag försöker ju i den här boken se möjligheten att, den är rätt realistisk också, jag gör inga illusioner om svårigheterna här, men jag försöker peka ut hur kan man lösa de stora frågorna, Jerusalem, gränser, och vad finns det för trender som ändå kan ge hopp, till exempel nytt ledarskap eller det faktum att det fortfarande finns starka krafter som vill se en tvåstatslösning. Så det försöker vara lösningsorienterad, men också beskriva en rätt komplicerad verklighet.
Som start kanske så tänker jag att vi kan säga någonting om, teckna lite en bild av den här konflikten. Mm. Vilka tycker du är liksom nycklarna så här, historiskt för att förstå vad det egentligen handlar om?
Ja, nej, men det är en jättebra introduktionsfråga, och det är ju en väldigt komplex konflikt och så lång konflikt och som har så många bottnar. Men man kan väl approchera från lite olika håll. Det ena är väl att se liksom det historiska. Jag kan måla de penseldragen. Men man kan väl också till att börja med konstatera att det i grunden är det en konflikt mellan 2 folk. Från början då judar och araber, palestinska araber så småningom, som båda ville och vill bo på samma område, som har liksom competing claim, som vill på det här lilla området som är ungefär lika stort som Dalarna, 27 000 kvadratkilometer mellan Medelhavet och Jordandalen. Uranfloden. Och det komplicerar att båda folken känner att de har väldigt starka krav och liksom har historiska skäl att få bo där. För judarna går tillbaka flera tusen år tillbaka. Palestinierna, det finns lite olika, ja, det är alltid inte skrivet i sten, men de kanske kom väldigt lite senare, och då var de framförallt del av en bredare arabisk så att säga, kultur och identitet. Men poängen är att båda folken känner att de har varit där länge och känner att de har, så att säga, de hör hemma där, det är deras plats på jorden. Egentligen är ju konflikten, tog ju fart då, om vi kommer lite mer på det historiska, tog ju fart i slutet på 1800-talet. Vid det laget så var det rätt få judar i det som då hette Palestina. Och Palestina då var en provins i det turkiska och osmanska imperiet, en sömnig avkrok där det inte hände så mycket. Jerusalem var förvisso en religiös viktig plats, men det finns flera reseberättelser, bland annat Mark Twain reste runt där, skrev en bok som heter The Innocents Abroad från typ 1860-70-talet, och han beskriver ett liksom tomt och kargt landskap, det fanns nästan inga människor, det var fattigt. Det är kanske lite överdrift, men vid det laget så var det inte mer än 5-10% av befolkningen som var judar, och de var huvudsakligen ultraortodoxa, religiösa personer som inte bryr sig om att skapa någon typ av judisk stat. Men vad som hände i slutet på 1800-talet i Europa var ju att antisemitismen växte i Europa, och judarna i Europa, som i huvudsak var väldigt sekulära, kände att det började bli svårt att bo i Europa. Du hade bland annat flera saker som hände. Du hade bland annat den här Dreyfus-rättegången 1895, då en fransk officer som var av judisk härkomst blev orättvist anklagad för vissa saker. Och då fanns det en person som hette Theodor Herzl, som var en jude från Österrike, som var journalist och bevakade den här rättegången. Och han kände och skrev efteråt att han skrev flera böcker om liksom, att det behövdes en judisk stat. Och han blev liksom den moderna grundaren för det som kallas sionismen, alltså det judiska strävan efter en egen stat. Mm. Och han kände att vi har försökt anpassa oss och bo i Europa och assimilera och integreras, men det har liksom inte funkat. De hatar oss ändå. Vi behöver en egen stat. Och han började jobba, de skapade en judisk internationell kongress och träffades i Genève och började organisera sig. Och vad som hände då var att fler och fler judar började flytta till det som då var Palestina. Och befolkningen ökade, deras andel ökade från 5-10% till vid 1945 ungefär 33%. Så de blev mer och mer. Och det såg ju araberna, eller de palestinska araberna som bodde där, och kände liksom, oj, nu är det några andra som kommer och vill ta vårt land. Och det blev ju mer och mer konflikt från och med 1920 och framåt. Och det som komplicerade hela var då att britterna, för turkarna som hade kontrollerat det här territoriet, förlorade det i samband med första världskriget. Så 1917 tog den brittiska armén in i Jerusalem, och det som då hette Palestina blev ett brittiskt mandat. Det vill säga britterna fick av dåtidens FN, som hette Nationernas förbund, fick att styra över det här området, det som då kallades Palestina, det här området som är som Dalarna ungefär, tills dess att det kunde få självstyre, tills dess att det kunde bli en egen, lite som en koloni, va? Och problemet var att britterna hade under första världskriget gjort löften både till judar och till araber att de skulle få självstyre. Det fanns något som hette Balfour-deklarationen som kom 1917, där de lovade, och det var första gången ett land lovade till judarna att ni ska få en egen stat, ett judiskt hemland. Och det blir ju judarna jätteglada av, Herzl och alla. Wow, nu britterna, dåtidens stormakt, säger det. Super. Men samtidigt har britterna gjort en deal med fransmännen om att dela upp Mellanöstern i det berömda Sykes-Picot-avtalet. Och samtidigt också gjort en annan deal med araberna och sagt, ni hjälper oss mot turkarna så ska vi också ge er typ av självstyre. Så britterna hamnade i en rätt tuff situation när de skulle styra över det här området. De hade gjort olika avtal och löften. Och både judar och palestinska araber som bodde där då i Palestina från 20-talet framåt kände att, nej, men när ska vi få vår egen? Ni har gjort vissa löften. Och britterna kunde liksom inte hantera det. Det blev väldigt svårt. Så det var revolter och det var mycket, mycket, mycket bråk. Och sen, vad som hände sen då, för att liksom komma lite framåt, är att efter andra världskriget, när britterna var, och det gjordes massa utredningar, man började prata om att man skulle dela landet, alltså mellan judar och muslimer och araber. Men till slut, och britterna kunde liksom inte klara det, men vad som hände till slut var efter andra världskriget var att Storbritannien var så försvagat efter andra världskriget, de var tvungna att dra sig tillbaka, och det gick liksom inte att behålla kontrollen över Palestina längre. Vid ett tillfälle tror jag de hade 100 000 soldater i det här lilla området, bara för att hålla koll på judarna och araberna, för det var så mycket våld och terror och så. Mm. Och då sa de, nej, vi kan inte hantera det längre, vi ger det till FN, vi ger frågan till FN som då var nyskap. Och då, 1947, så valde FN att tillsätta en kommitté som heter ANSCAP, UN Special Committee on Palestine, som skulle utreda en till utredning om det här. Och de kom då med ett förslag, det var för övrigt en kommitté som leddes av en svensk som heter Emil Sandström, och det var en annan svensk som var inblandad, som ritade kartorna, men i alla fall, det var två svenskar som spelade viktiga roller här. Long story short, de kom med ett förslag som FN accepterade om att man skulle dela. Det var liksom det här tvåstatslösningen, den här idén om tvåstatslösningen kommer där då. Det fanns idéer om det sen tidigare, men här kom FN och sa, att nu ska vi dela det här landet mellan araber och judar. Och de föreslog att judarna då skulle få 55% och araberna, de palestinska araberna, skulle få 45%. Och det tyckte inte de palestinska araberna var så schysst, för de var 65% av befolkningen. Mm. Och de fick bara en tredje, eller ja, mycket mindre då av landet. Så det blev krig 1948-49, först inbördeskrig mellan de judarna och de araberna som bodde där. Och sen utropades Israel till egen stat i maj 1948. Och då på det följde då ett stort krig där även Egypten och Jordanien och andra länder engagerade sig. Och där kommer då Israel in på banan som en egen nation. Men det blir ingen palestinsk stat. För Jordanien ockuperar det som heter Västbanken, det område som är liksom huvudparten i en palestinsk stat. Och Egypten ockuperar Gaza, som är den här lilla remsan i Israels sydvästra hörn. Så istället för att, som FN hade tänkt, att det skulle bli en israelisk stat och en palestinsk arabisk stat, så blir det bara en israelisk stat. Och Palestina blir liksom aldrig till, den liksom arabiska palestinska staten blir inte till. Och det är det problemet vi har haft att hantera i snart 80 år, 75 år. Så det är väl liksom bakgrunden. Det finns en historisk strävan med de här två folken att leva där. Och de har haft väldigt svårt att acceptera varandra. Och sen då, om vi går in lite mer mot modern tid, om vi vill komma in på det, så finns det ju då ett antal frågor då som under åren har kommit fram. Det handlar om framförallt om vilka ska vara gränserna mellan de här två länderna. Vem ska kontrollera Jerusalem, som är centralt religiöst för båda religionerna, men också väldigt viktigt som symbol. Vad ska man göra? Hur hanterar man säkerhetsfrågan så att det inte fortsatt blir terror och våld och krig? Vad kan man hitta för typ av planer för det? Vad gör man med de flyktingar som uppstod 1948? För vad som hände var att det fanns då 900 000 palestinier eller araber som bodde i det som blev Israel. Och den majoriteten av dem, 750 000 ungefär, tvingades eller valde att lämna Israel. Det finns en stor diskussion om det som kan komma in på. Men poängen är att de 750 000 flyttade till flyktingläger runt om i regionen, i Jordanien och Syrien och Libanon och så. Och idag är de över 5 miljoner, för de har fått barn och barnbarn och barnbarnsbarn. Mm. Och de har enligt en FN-resolution rätten att återvända, som det heter. Det vill säga, de har en rätt att komma tillbaka till sina hem. Men de finns ju inte längre, de här hemmen. De har ju moderniserats eller så. Och så de kommer ju förmodligen aldrig komma tillbaka. Men deras, liksom deras intressen och deras vilja, det är en av de här fyra stora frågorna. Hur hanterar man de här flyktingarna? Mm. Så det finns en historisk bakgrund. Det är två folk som vill samma sak och vill kontrollera samma territorium. Och sen har det liksom byggt på lager. Och där den andra viktiga delen då 1967, när Israel i det här sexdagarskriget ockuperar Västbanken och Gaza också. Så 48 tar de liksom det som i huvuddelen av Israel, och sen 20 år senare ett krig, så tar de även över det som då skulle ha varit en palestinsk stat. Så ungefär då 1967 så kontrollerar de då 100% av det här territoriet, där de från början då vid 1800-talets slut var ungefär 5% av befolkningen. Så de har ju varit väldigt framgångsrika.
Och långt svar. Nej, men det är bra, ja. Du fick med, det var en bra redogörelse. Och en annan fråga då, när du och liksom alla som är där och jobbar som kommer utifrån, hur liksom tas det av dem själva i sig? Alltså att det kommer andra in och så här, nu kommer vi och ska förklara för er hur vi ska styra upp den här situationen. Alltså lite den känslan. Ja. Förstår du vad jag menar? Hur fungerar det och hur uppfattas det av dem själva? Och det är klart det är svårt att svara för hel befolkning, men jag bara tänker liksom, det är inte helt lätt.
Nej.
Att komma utifrån och säga hur de ska lösa den här konflikten. Men hur tas det?
Det är en väldigt bra fråga, och jag skulle säga generellt palestinier, som är den svagare parten, ser möjligheterna och förstår att de behöver hjälp. De behöver bistånd, de behöver stöd, politiskt stöd, och de fattar att de som är där, många FN-organ, försöker hjälpa den palestinska staten. Så de är ju överlag rätt positiva. Israelerna är väl lite mer blandade känslor, för de är den starkare parten. Och det är klart, det är ju en väldigt konstig situation. Jag menar, Israel är ju ett väldigt välutvecklat land, starkt ekonomiskt, militärt, med OECD, techsektor, liksom väldigt framgångsrikare. Vi har sett hur de har vaccinerat hela sin befolkning väldigt fort, etc. etc. Och det finns väl inget annat västland, eller vad ska man säga, i-land i världen, där liksom, där andra i, liksom, utvecklade stater, europeer, amerikaner, kommer in och börjar, som du säger, hålla på och vilja komma med sina förslag. Nej. Så det är klart att det är många israeler som tycker att, varför är ni här? Ungefär. Men samtidigt är det också många som förstår att omvärlden har en roll att försöka hantera den här konflikten.
Israel har ju inte så många vänner runt omkring, eller hur ser det ut?
Nej, men det är en väldigt viktig, och det är ju liksom något som israelerna ofta lyfter fram, att vi bor i ett väldigt osäkert grannskap. Det är inte som Sverige som har Norge och Finland som grannar. Israel har inte det. Så det är ju någonting, det är därför de har investerat så enormt mycket i en väldigt stark militärmakt, för att alltid kunna känna att de kan försvara sig. Det finns ju, det är något existentiellt här som jag skriver om lite i boken, att man kan ju säga att konflikten också är, apropå att den är mångbottnad, det är en konflikt mellan israelisk rädsla och palestinsk förnedring. Den israeliska rädslan för att någon kommer komma och ta och putta ut oss i havet och skicka oss till förintelseläger igen. Vilket inte är helt obefogat, givet liksom historien. Och den palestinska, att vi har förnedrats gång på gång. Vi har aldrig fått en egen stat, vi har drivits på flykt. Nu kommer utlänningar, nu kommer israeler. Liksom de två känslorna som står mot varandra. Men israelerna, de har en stark militär. Men apropå det du säger om världen, som, eller grannarabländerna, det börjar förändras lite också. Det har ju nu öppnat, alltså Egypten, det blev fred mellan Israel och Egypten 1979. Det var ju det första, det var ju helt enormt då när det ägde rum, att det blev fred mellan liksom två huvudfienderna, Egypten den starkaste arabstaten och Israel efter alla dessa krig och så, va. Och sen 94 kom då Jordanien och gjorde fred. Men fram tills förra året var det ju bara de två länderna som hade fredsavtal eller någon typ av relationer med Israel officiellt. Men nu under Trump då, sista år, så kom ju de här Abrahamsavtalen och bland annat Förenade Arabemiraten och några andra arabländer har öppnat upp. Så det börjar ske vissa förändringar där. Och det är ju för att vissa av de här arabländerna vill ha Israels stöd mot en annan fiende, Iran. Så det är ett större spel där också som pågår. Men i grunden så är ju den här israeliska rädslan, och jag har ju upplevt väldigt liksom central i, för att förstå existentiellt hur israelerna förhåller sig. Jag har ju också då haft förmånen att bo i ett arabland, och jag kan ju säga att det finns ju antisemitism, en rätt stor antisemitism i många arabländer. Man ska poängtera att det är en annorlunda antisemitism än den som kanske fanns i Europa, alltså som har funnits i Europa, det vill säga den som var väldigt rasistisk och liksom kommer från nazismen och så vidare. Jag skulle säga att det gör ju inte den arabiska mindre dålig, men den kommer ju kanske mer som en reaktion mot hur de ser ibland att Israel agerat. Men det är fortfarande, jag menar, när jag intervjuar i Jordanien så, om Israel, så är det väldigt känsligt att prata om Israel till exempel, trots att de har haft fred i 30 år. Ofta hör man ju judarna styr över makten och media, alltså klassiska antisemitiska föreställningar. Jag hade en riktigt så här väldigt, så att säga, hard-hitting intervju. Jag pratade med en palestinsk kvinna för ett väldigt bra liv, och sen i slutet av intervjun så säger han: men Johan, varför får man inte forska om förintelsen? Och säga, ja, fast det får man ju, men det är ju väl etablerat att det ägde rum. Ja, fast Johan, du vet, jag åkte till Dachau, ett förintelseläger då utanför München på 60-talet, och jag besökte det, och det var fruktansvärt, och jag såg gaskammaren och så vidare. Men sen tog jag en öl då i ett beerhouse efter, och så frågade kvinnan där: hur var det med Dachau under kriget? Och då sa hon: ja, det var ju amerikanerna som byggde läget efter kriget, det fanns inget läger. Och så tittar jag på den här, och så säger han: fast vi vet ju inte vad som hände. Och så säger han: ja, segrarna skriver historien. Hade tyskarna vunnit andra världskriget, hade funnits, citat, förintelseläger i Washington, London och Moskva. Jag menar, allt det här är ju klassiska antisemitiska liksom, förintelseförnekelse och så vidare. Så det är bara ett exempel för att illustrera att den här israeliska rädslan och oron över vad tycker egentligen arabländerna och arab... Och det är inte alla araber som tycker det, verkligen inte. Men det finns antisemitiska tongångar, och det finns undersökningar som visar att den är rätt utbredd.
En stor ingrediens är ju religion, ja, i den här konflikten. För är du religiös själv?
Nej, det skulle jag inte säga.
Och jag tänker, men just när man kommer in så i och ska jobba med, är det svårt att sätta sig in i en konflikt som handlar om religion när man själv inte är religiös?
Det är en väldigt bra fråga. Både ja och nej. Men jag ska börja med att säga att historiskt har det inte varit en religiös konflikt. Jag började med att säga att det var en nationell konflikt mellan två folk som vill ha samma område. I grunden var det inte religiöst, för judar och muslimer har levt i Mellanöstern tillsammans hyfsat fredligt fram till Israels skapande, eller början på 1900-talet, i 2000 år. Så jag skulle säga att, eller det är i grunden inte en religiös konflikt, men på sistone, de sista 20-30 åren, har det blivit mer religiöst och mer religiösa inslag. Och det är det vi lite ser nu i Jerusalem med de här oroligheterna, och jag skriver lite om det i boken. Alltså det här tempelberget då, där de ursprungliga judiska templerna låg och där Al-Aqsa-moskén ligger, du vet, som är för framsidan av boken. Det är ju liksom som en, det är ju liksom åskledaren för konflikten, det är ju liksom the holy of holies, det är här. Men det som var positivt från ett konfliktperspektiv var att fram till 10-20 år sedan så fanns det liksom en regel eller liksom en uppmaning inom judendomen från rabbiner att man inte skulle beträda den här klippmoskén, för att det är liksom någonstans där under, det kallas the holy of holies, liksom det mest heliga, man får inte gå där uppe, man kan be vid klagomuren, man ska inte gå upp. Men på sistone har det kommit mer revisionistiska eller liksom nytänkande rabbiner som har sagt: nej, men vi kan gå upp där, vi ska göra det. Så mer och mer judar har börjat röra sig där uppe, trots att de egentligen inte, de får besöka det, men de får inte be där uppe enligt ett avtal sedan tidigare. Och det har ju skapat att den religiösa dimensionen har kommit in mer och mer, och muslimer oroas för att judarna kanske
vill ta över, alltså det pratas om att de vill liksom, vissa konspirationsteorier, men det finns rädsla för att israelerna kanske kommer ta över Klippmoskén och kanske förvisa muslimer. Det kommer inte ske, tror jag, men poängen är att det har skapats orosmoment kring det här, så det har blivit en mer religiös konflikt. Och då var, förlåt för att svara på din fråga, man får ju försöka sätta sig in i religionen och förstå liksom betydelsen, men mycket av det jag har jobbat med har inte varit religiöst liksom betingat. Jag har jobbat med gränserna och Jerusalem och visst, det finns det religiösa dimensioner, men jag menar, man får läsa det man behöver, men det är inte så att det är klart att för de som är väldigt religiösa, de här nationalreligiösa israelerna som bor på Västbanken, de här bosättarna som vi kanske kommer in på, som är kanske liksom det mest problematiska, för dem är det ju religiöst. Mm. Det är ju för att de vill inte bo i Tel Aviv eller vid kusten. De vill bo i det som de kallar Judén och Samarien, alltså det som vi kallar Västbanken. För det var där de judiska kungadömena låg för 2000 år sedan.
Just det,
och då ska de bo där. Så när vi kommer, västvärlden eller USA, eller till och med en israelisk mer moderat regering säger, nej, vi måste flytta på er nu för Palestina ska få en bostad, ska få ett hem här. Nej, det gillar inte de. Mm. Så, och där måste man ju förstå det här. Och jag tror att det är en viktig lärdom att inte bara... En anledning till att det kan vara väldigt svårt med fredsmäklarna här är att man bortser från det religiösa och bara säger, ja, men nu måste ni flytta. Nej, vi har respekt för att de här områdena är viktiga för er, men kan vi hitta ett annat sätt? Kan ni bosätta er i Israel och sen få tillgång till de här religiösa platserna, att ni kan få besöka dem? Eller man måste börja tänka lite mer flexibelt, och det har man börjat göra, men du har helt rätt att om man är 100% sekulär och helt bortser från religion, då är man inte framgångsrik. Då kommer man ha problem, och även mot den muslimska sidan.
Mm, precis. En stor anledning till den här konflikten är också att Jerusalem känns ju som en religiös tryckkokare, i och med att det är tre religioner som är bundna till den, exakt, platsen.
Ja.
Om den staden skulle ligga någon annanstans så skulle det inte riktigt ha blivit. Eller hur stor anledning är den att det fortfarande liksom hänger kvar?
Nej, men du har helt rätt. Precis, om man tog bort Jerusalem från den här mixen och sa att Jerusalem låg i Saudiarabien, som, ja, Mecca och Medina, va? Eller någon annanstans i Jordanien, och du bara behövde hantera flyktingar och säkerhet och gränser, då hade vi kanske redan, jag vet inte säga att vi skulle haft en lösning, men Jerusalemsfrågan är väldigt, väldigt svår. Och Yasser Arafat, den förre palestinska ledaren, i förhandlingarna 2000 vid Camp David, när de var inte supernära en lösning, men de gjorde vissa framsteg, och så höll de på att diskutera Jerusalem rätt länge, och det var väldigt svårt. Och då säger Clinton, men vi ska dela på Jerusalem, vi ska göra det här, och så säger Arafat till honom, men jag kan inte ge upp Jerusalem utan att ha konsulterat muslimerna i Indonesien och i Indien, och liksom, han går igenom alla länder och i Araben, jag har inte den rätten. Och det kan man ju diskutera om man har det inte, det blir en bra ursäkt för att inte göra ett avtal då, i och för sig, men poängen är, du har helt rätt, att det blir ju en symbolfråga för alla världens muslimer. Det är också en symbolfråga för alla världens judar. På samma sätt som han sa det, så sa en av de israeliska förhandlarna att vi kan inte ge upp total kontroll över Jerusalem för att det betyder så mycket för judar i Sydafrika och USA och så vidare. Och så har vi de kristna som inte är så många kvar i Jerusalem. Det är inte mer än 10-15 000 kristna kvar i den staden som är så central för kristendomen också. Mm. Det är väl kristna som spelar minst viktig roll här, men det är så många kristna som tittar på Jerusalem och följer vad som händer där. Mm. Och där kommer vi in på en annan intressant sak, att de kristna i Jerusalem är ju palestinier. De kristna, palestinierna består av 90-95% muslimer, men också 5-10% kristna. Så de kristna, om vi tänker på kristna i Jerusalem, de är palestinier. Men palestinierna har inte varit så framgångsrika i att marknadsföra det här. Så de kristna i USA, den kristna högern, är väldigt mycket förknippad med Israel. Mm. Men det intressanta är att om vi pratar om att vi vill behålla en kristen, och jag är sekulär, men när man pratar om att det är viktigt med en kristen närvaro i Jerusalem, för det är liksom en viktig stad, då är det palestinska kristna man pratar om. Mm. Det är ändå lite intressant att tänka på.
Och Jerusalem är uppdelat?
Nej, alltså, det är en stad. Det är uppdelat så till vidare att det finns östra Jerusalem i de delarna där palestinierna bor. Mm. Men det går inga gränser i Jerusalem. Jag bodde i västra Jerusalem och jobbade i östra och gick genom... jag var nog den enda som tänkte att nu går jag över det som vi som Sverige eller EU eller USA tycker ska vara en gräns. Mm. Men det är en väg. Det bor nästan inga palestinier i västra Jerusalem. Mm. Sen bor det 200 000 israeler, eller judar då, israeliska judar, kan också vara amerikanska judar ibland som har flyttat dit, i olika bosättningar i östra Jerusalem, olika kvarter då, där de har tagit över mer eller mindre. Mm. Men det är fortfarande en majoritet palestinier i östra Jerusalem, men där bor det också en rätt många israeler också.
Och hur är det, du sa att du knallade till jobbet och sådär, hur farligt är det, kan jag åka dit och liksom, på semester?
Alltså generellt sett absolut, men man måste ju följa med i nyhetsrapporteringen och välja. Jag skulle inte, det kanske inte är optimalt att åka dit just nu, eller när det pågår en intifada, eller när det är raketer från Gaza, men generellt sett, jag tror att om det är en turist som har skadats eller dödats de sista 10-15 åren. Så det är väldigt sällan, det gäller att ha koll. Det är vissa områden, framförallt i östra Jerusalem. Och om du åkte till Israel skulle inte du åka till Gaza direkt. Det kan man nästan inte heller som privatperson. Så det gäller att ha koll på nyheterna, undvika ställen, hotspots. Liksom, jag fick ju varje dag liksom säkerhets-sms från liksom våra säkerhetskollegor om nu är det liksom oroligt eller upplopp i de här delarna. Och det var alltid nästan samma ställen. Ja, det betyder att jag ibland inte kunde... Jag hade förmånen att kunna gå igenom Gamla stan för att komma till mitt jobb. Men ibland gjorde jag inte det. Det tog en omväg, för jag vill inte hamna i oro. Så det handlar om att vara försiktig. Men överlag så är västerlänningar eller turister förskonade från våldet.
Och du nämner också skillnaden mot till exempel Tel Aviv. Känns väldigt modern, om man får säga så. Då.
Ja, exakt.
Kan du säga någon annan stad som den liknar i världen? Vilken känsla har...
Tel Aviv är ju precis som du säger, det beskrivs som liksom hedonistiskt, modernt, inriktat mot framtiden. Det är beach, det är mycket liksom, det beskrivs ibland som en huvudstad för homosexuella, eller liksom väldigt liberalt, progressivt, liksom hela fredsrörelsen är baserad där, och det är också lite, så här, lite ironiskt att de som brinner mest för en palestinsk stad i Tel Aviv är väldigt långt bort från Västbanken, och åker en gång per år in på Västbanken och hittar ju det, men i alla fall det är en, vilken stad att jämföra med. Jag menar, ta en stad kanske kring Medelhavet, jag menar Beirut. Jag har inte varit i Beirut, men det är liksom, sägs också vara en väldigt hedonistisk, liksom, nöjesinriktad stad när det inte är krig och så. Va? Men det är ju liksom, det är fokus på stranden, och så finns det high-tech och massa saker också. Men man lever livet där, skulle jag säga, i Tel Aviv. Och massa barer och restauranger. Medan Jerusalem är mycket mer strikt. Och jag tycker om båda städerna, men jag älskar historia och politik, så för mig är kanske Jerusalem ännu roligare. Men det är väldigt många israeler som aldrig vill åka till Jerusalem, för de tycker att de inte är religiösa. Alltså, man ska komma ihåg här att drygt hälften av Israels befolkning, judiska befolkning, är inte religiösa, de är helt sekulära. Och de är helt ointresserade av att åka och be vid klagomuren och sånt. Det är inte del av deras kultur. Och det är till och med ofta så att de har ju bosatt sig i Israel för att de vill känna det judiska kulturella, men inte det religiösa. Så det är många israeler som inte vill åka till Jerusalem, för att det är liksom det är som säger, en tryckkokare, det är massa ultraortodoxa som tar över, och de känner inget, de har mycket mer gemensamt med dig och mig än med ultraortodoxa som går runt och bor på och lever på ett helt annat sätt.
Ja, det är också intressant, för det tror jag många säkert inte vet om ens att det är så.
Nej, det är ju, och de ultraortodoxa blir en större och större del av Israel. Alltså när Israel skapades 1948, så det brukar sägas, det låter lite lustigt, men det brukar sägas att det bara fanns 600 ultraortodoxa. Och de var så få som del av befolkningen, så att Ben-Gurion och liksom landsfadern, den första premiärministern, de sa att nej, men då ger vi dem alla, de får vara precis som de vill och leva i sin egen lilla bubbla, för de är så få ändå, och de kommer försvinna. Det är en del av vår kultur som vi vill behålla, liksom, eller vår historia. Men det blev inte så, de har ju väldigt många barn, de föder ju ofta 8-10 barn per familj. Så de, numera är ju de 10-12% av befolkningen. Aha. Och de, även andra religiösa, så liksom de sekulära, alltså Israel, de här européerna som kom till Palestina och Israel i början på 1900-talet som jag nämnde, de var ju östeuropeiska sekulära socialister huvudsakligen, som ville bygga ett nytt socialistiskt samhälle, som var helt ointresserade av religion. De åkte dit för att de ville få liksom frihet och kunna bygga sin nya stat. Och det var ju därför arbetarpartiet och vänstern dominerade Israel de första 30 åren mellan 48 och 77. Men sen dess, och det är ju en anledning till att vi inte har löst konflikten, har ju högern, både den religiösa högern och också, det finns också en sekulär höger, har tagit över och styr landet. Bland annat för att samtidigt som det kom massa europeiska judar från Europa, kom det i samband med kriget 48 och strax därefter kom det också väldigt många, det fanns judar i andra delar av Mellanöstern, i Iran och i Irak och i Nordafrika och så vidare. Och de flyttade dit efter kriget, för det var inte så tryggt för dem att bo kvar i arabvärlden. Och de hade ju en helt annan kulturell tradition, de kom ju från en helt annan bakgrund, det är de som kallas sefardiska judar. Och de kände sig rätt nedtryckta av de här europeiska socialistiska judarna som styrde Israel i 30 år, den här eliten liksom. Och de sefardiska judarna kände sig nedtryckta av den här Ashkenazi, alltså de europeiska judarna. Och de kände sig nedtryckta av den eliten. Och de valde då, efter ungefär 30 års styre av mer vänstern, och valde de 77 att rösta på den första högerledaren. I alla fall, allt därför, Israel är ett väldigt polariserat land. Mm. Du har ultraortodoxa, du har modernortodoxa, du har nationalreligiösa, du har sekulära. Du har också 1,7 miljoner araber, och palestinska araber som bor i Israel som israeliska medborgare.
Mm.
Så det är ett väldigt komplext samhälle. Plus att judarna kommer från hela världen, va? Inte bara Europa nu, utan de har kommit från olika delar. Så det är ett väldigt polariserat och komplext samhälle, måste man säga. Och det försvårar ju också.
Ja, men
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Ja. Du har ju presenterat liksom lite olika, vad ska man säga, pusselbitar eller områden som är kanske de mest primära. Det handlar om säkerhet, det handlar om de här gränserna och bosättningarna, de palestinska flyktingarna och Jerusalem som vi har pratat lite om.
Mm.
Jag tänker de här gränserna och framförallt bosättningarna, det är sånt där man hör om liksom bosättningar. Kan du inte berätta lite om det? Vad är det? Vad handlar det om egentligen?
Ja, absolut. Det är ju en nyckelfråga verkligen. Visst, alla fyra är nyckelfrågor, men det är ju liksom, det är det som omöjliggör just nu en palestinsk stat. Att det är bland annat då att det finns ungefär 700 000 israeliska judar som bor då på byar, städer runt om på Västbanken. Så när du har en karta över Västbanken då, så är det massa, en del av dem ligger precis vid gränsen. Alltså det är liksom bara på något sätt en reflektion av att byar i Israel som låg nära gränsen har liksom expanderat lite. Men också då, och då är det, och de här, det är väldigt viktigt att poängtera, de här bosättarna är då antingen där av ekonomiska skäl. De är därför att det är billigare för dem att bo på Västbanken. Men de får billigare lån, de liksom, det är billigare infrastruktur. Det är helt enkelt, de får bättre, högre levnadsstandard. Jag intervjuar en sån i boken, en person som har valt att flytta dit för att det är liksom en förort till Jerusalem för honom.
Och varför är det billigare att bo där?
För att staten, den israeliska staten har subventionerat, ofta av ideologiska politiska skäl, för de vill då liksom stärka sitt avtryck på Västbanken. Mm. Så då, dels kan ju marken vara billigare för att det finns ingen, de har liksom exproprierat eller tagit marken av palestinier, eller så är det ingen som har marken så, va? Och så för att staten också subventionerar och ger billiga lån och så vidare. Därför är det billigare. Men egentligen ska det kanske inte vara billigare, men staten gör det billigare.
Mm, de driver på.
Exakt. Exakt. Så då finns det en massa människor som har flyttat dit av ekonomiska skäl. De behöver inte vara så religiösa, och de skulle nog vara helt okej. Många av dem skulle kunna flytta tillbaka till Israel om det var lika billigt att bo där. Så de är inte problemet egentligen. Problemet är den andra delen då, som kallas nationalreligiösa. Det vill säga, de är inte ultraortodoxa, men de är där för att de känner, som jag kanske nämnde innan, att det är deras mål i livet, deras mission är att så att säga återskapa de judiska kungadömena. Det var inte i Tel Aviv eller Haifa på kusten som de judiska kungadömena fanns. De viktiga platserna, religiösa i Israel, liksom i den judiska historien, de ligger inne på Västbanken. Och då ska de se till att de områdena är del av Israel. Och de brukar säga, om vi inte får bo här, så brukar en bosättare säga, om vi inte får bo här, till exempel utanför Ramallah inne på Västbanken, var får vi då bo någonstans i världen? Om vi inte får bo här, där vår, liksom, vår historia började. Så de är, så det är utmaningen. De är 700 000, de har städer, de finns där, många av dem vill inte flytta. Men vad jag argumenterar för boken är att man måste liksom bena ut det här problemet och liksom analysera, för det är inte 700 000, det går inte att flytta på 700 000 människor, det är rätt svårt. Men då är det så att det är egentligen 50 eller 100 000 av de här, kanske lite mer, som bor långt inne på Västbanken. Alltså som verkligen, för de som bor längs gränsen, där kan man ju tänka sig, apropå gränser då kan man ju dra en gräns så att de hamnar inom Israel, och då är liksom de inte ett problem för Palestina. Man kan säga att det är ett problem folkrättsligt för liksom det område som vi anser tillhör palestinierna, som redan har fått ge upp massa territorium tidigare. Men att liksom pragmatiskt försöka lösa det är mindre problematiskt. Men det som är svårt, det är de som bor långt inne på Västbanken, alltså mitt i det som ska vara en palestinsk stat. Och de kan liksom inte vara kvar där om det ska vara en palestinsk stat. För liksom, de behöver säkert, det kommer alltid bli konflikt mellan dem och de palestinierna som bor runt omkring dem. Så då måste de flyttas på. Och det har man gjort då i Israels historia tidigare. Man flyttade, det fanns 5 000 bosättare i Gaza fram till 2005, och armén gick in och tog ut dem flyttade på dem. Och det gick förvånansvärt bra. Trots allt. Inga dog. Alltså, armén hade förberett sig för liksom, 3 veckors kampanj. Det tog 3-4 dagar. Liksom. Men det är klart, det var 5000 människor eller 7000. Nu handlar det om kanske 50-100 000. Så det är klart, det är en mycket större... Och frågan är, finns det en politisk vilja i Israel för att genomföra det här? Och kan militären, även om det kommer en regering som säger nej, men nu måste vi få en tvåstatslösning, nu måste vi dra bort de här bosättningarna. Kan militären... För militären i Israel börjar också bli lite mer religiös. Med officerare som är mer kanske vänligt sinnade med de här bosättarna. Kommer de genomföra det här? Och det är ju en stor fråga. Min bedömning är att, och de flesta har intervjuat, är att det går att genomföra. Militären kommer att genomföra de order som de får. Men det kommer vara tufft att genomföra. Men det måste göras. Sen är det så att man kan ju... En regering som vill åstadkomma det här i Sverige, de kan ju skapa incitament, de kan ju ha ekonomiska paket för att, så att säga, försöka få de här, framförallt de ekonomiska bosättarna, att lämna. Mm. Och det är klart, om och när det blir väldigt tydligt att Israel inte längre ska kontrollera Västbanken och att det liksom inte finns en framtid där, då kommer förmodligen rätt många börja lämna. Mm. Och vissa kanske till och med bara vill liksom, de här bosättarna kanske bara vill göra liksom symboliskt att de kämpar. Men det har funnits mätningar sedan det är några år tillbaka som säger att det är väldigt liten del som skulle liksom ta till våld för att vara kvar där. Men det är nog lite äldre mätningar. Men det finns också mätningar som säger att för de här nationalreligiösa så är det viktigt att de, som jag nämnde tidigare, fortfarande kan få tillgång till de religiösa platserna, att den judiska kopplingen till det här området erkänns. Så återigen, om man tänker lite mer flexibelt och tittar på olika lösningar, det finns sätt att hantera, men då måste man, precis som du var inne på tidigare, då måste man förstå det religiösa och inte bara se dem som 100 000 personer som bara ska evakueras. Man måste ha förståelse för deras narrativ och deras bakgrund.
Mm. Och när du beskriver de här bosättningarna där också, så får man ju bilden av att det många gånger de har mycket bättre ställt än palestinierna. Alltså många flyttar dit och det bosätter med vid stora villor med pool, och de har det bra, de har fina vägar i de här bosättningarna. Ja. Än då palestinier runt omkring som är mycket mer fattiga. Och det måste ju svida att se det då, att de får sina bosättningar där.
Absolut. Och det är en väldigt stor del av det, av liksom den misstro och missundsamhet som, eller missundsamhet fel ord, men den konflikt som finns mellan dem. Det är självklart, palestinierna bor oftast nere i Dalarna i oorganiserade byar, de har inte tillgång till vatten eller kanske inte alltid el. Och så ser de på kullarna, alla bosättningar ligger på kullar.
Ja, de gör det.
Strategiskt.
Ja, det blir ännu mer också att man ser ner på.
Ja, ja. Så det är, nej men det är, jag skriver lite om det i boken, det är klart det sticker i ögonen, det är ju hemskt att se. Och så måste de ibland då jobba på bosättningarna och bygga bosättningar för att få jobb då, palestinierna. Alltså de bygger sin fienders
hus. Ja, just det, de jobbar där som byggare.
Ja, eller ja, liksom, ja, hantverkare ibland.
Mm.
Men,
så det är ju förnedrande i vissa fall.
Ja, så det är apropå förnedringen vi pratade om.
Jag tänker mer liksom den här atmosfären i Västbanken, här med, det är också en del liksom militär närvarande som har kontroller och liksom hur ser det ut i övrigt? Vad det området med, om du skulle beskriva vad som gör att det är spänt där?
Ja, nej men det är precis som det, militären är en viktig del av det. Det finns checkpoints då, militära checkpoints på dels på gränsövergångarna mellan Västbanken och Israel, men också inom Västbanken. Och Västbanken i sig, för att komplicera allting ytterligare, är uppdelat i 3 olika typer av områden. Område A, B och C. Område A är de delarna som palestinierna styr själva, inom citat, där de har egen, liksom deras säkerhetsstyrkor och polis rör sig där. Det är liksom det som är hjärtat i deras egen land, och det är liksom städerna huvudsakligen. Sen finns det område B som är liksom lite utanför städerna, men där bor också, jag tror att 95% av befolkningen, den palestinska befolkningen, bor i område A och B. Och tillsammans utgör område A och B 40% av Västbanken. Det är de områdena som palestinierna, i område B kan de inte röra sig, där har de en typ av delat ansvar med israelerna. Men område C, så i de områdena A och B är det rätt urbant, rätt mycket hus, och där bor palestinier huvudsakligen. Det finns inga israeler där egentligen. Ibland gör armén räder in, israeliska armén, för att plocka vad de kallar en terrorist eller en säkerhetsoperation eller whatever. Men det är liksom, det är Ramallah, det är Hebron, det är Nablus, det är de palestinska städerna. Men om du tittar på en karta så ser det ut som öar i en, liksom, en schweizros brukar man prata om. För runt omkring de här öarna av A och B-områden där palestinierna bor är då område C, som är resten av Västbanken. Och det är liksom, där finns bosättningarna. Men de är inte, bosättningarna är, tror jag, inte mer än 5-6% av ytan på Västbanken. Men där ligger grönområden, parker, liksom möjligheter, gruvor. Där ligger hela Jordandalen, som är gränsen då mellan Västbanken och Jordanien. Israeliska armén har baser på område C. Så där, när man rör sig mellan ett område A, B och inte C, då är det oftast en checkpoint. Så det är en israelisk militärpostering som har koll på att vem det är som rör sig fram och tillbaka. Så Palestina kan ju inte röra sig fritt i Västbanken, det är ju en väldigt viktig del. De har inte rörelsefrihet. Mm. Och de kan inte, man brukar ju säga att Gaza är kanske världens största fängelse, för det går inte att komma in och ut. Men även Västbanken kan man ju säga delvis som ett stort fängelse. För att för en palestinier att komma in i Israel så måste man ha ett särskilt tillstånd som inte så många har. Den enda vägen ut annars är till Jordanien då. Och dit får de åka, men de måste ansöka om tillstånd att betala, och så är det ju israeler och palestinier och jordaner som kontrollerar den här gränsen. Så det är ju, deras rörelsefrihet är ju rätt beskuren, och det är ju en del av det här att det tar lång tid, vägarna är dåliga liksom, de får åka, det finns ett vägnätverk för israelerna och bosättarna som ibland, ofta palestinier inte kan röra sig på. Sen finns det andra sämre vägar som de får åka runt och ta stora omvägar ibland och så det är ju en del av förnedringen och liksom att de känner de, liksom de, vad har de för makt egentligen? Vad är det för liv de lever i sin, på sin Västbank då?
Bara för att man ska få en känsla när man lyssnar, liksom antal bosättningar och bosättare på Västbanken. Om jag bara nämner siffrorna snabbt där. Om vi tar exempel 97 så var det 160 000, 2007 276 000, 2017 430 000. Så att det har ökat.
Absolut.
Man har liksom drivit på det här någonstans.
Ja, ja, och det exkluderar de 200 eller 250 000 som finns i östra Jerusalem. De som jag nämnde tidigare, de här bostäderna, de ingår inte i de siffrorna. Så det är därför jag säger ungefär 700 000 totalt. Men det har ökat, och det har varit en tydlig... Och det är också det som gör palestinierna ibland känner misstro för även en mer moderat eller mer, så att säga, mer vänsterinriktad israelisk regering när den som väl kommer, är att de upplever att de här processerna har pågått oavsett politisk färg på israeliska regeringar. Men det är klart att under högerregeringar och Likud och högerpartiet, och inte minst Netanyahu, har det här drivits på ännu mer. Det har varit en mycket tydligare liksom, politik. Men nu blir allt väldigt nattsvart här, men man kan ju också, det finns ju andra som säger att ja, fast bosättarprojektet är inte den stora framgångssaken man kan se då, för dels för de allra flesta bor ju längs gränsen, det är ju bara 50-100 000 som bor långt inne, och det är de som försvårar. Och det finns statistik som visar att det är väldigt, de här bosättningarna som ligger långt inne nära Hebron och så, som är riktigt problematiska, de här riktigt hardcore människorna bor som, alltså bosättarna som brukar våld och så, va? De områdena har inte vuxit så mycket. Det är inte sådär jättemånga israeler från som bor i Israel som vill flytta till en sån bosättning. Det är inte sådär, om man inte är väldigt religiöst motiverat, så varför väljer man att flytta in till ett de facto fiendeområde där man måste bevakas av militär hela tiden? Man kan ju tycka att det är ett lite konstigt sätt att se på liksom, bra livskvalitet.
Israel säger ju också att de måste försvara sig mot terrorattacker och så vidare.
Ja.
Hur ser det ut, liksom, de konflikterna och terrorattacker? Man hör om sprängningar ibland, man hör om sprängningar i, kan man, Jerusalem eller någon annanstans. Ja. Hur ser den situationen ut?
Då kommer vi in på säkerhetsfrågan.
Ja, det är bra.
Vi har pratat om Jerusalem, vi har pratat om gränser, bosättare. Vi berörde lite kort flyktingarna tidigare. Säkerhetsfrågan är ju väldigt mycket, om flyktingar är en palestinsk fråga, hur hanterar man det för Palestina, så är ju säkert väldigt mycket en israelisk fråga. Israel känner då, på grund av historien med förintelsen och fördrivning och antisemitismen som vi pratar om, att de lever i ett väldigt osäkert grannskap, som sagt. Och då, men det är inte bara hot utifrån, utan det är hot då från terrorbombningar, som du säger, som framförallt då under framförallt andra intifadan då, 2000-2005, då var det ju hundratals terrorbombningar. Alltså självmordsattacker huvudsakligen med någon typ av explosiva medel, va? Och de kom huvudsakligen från Hamas, men även andra palestinska väpnade grupperingar. Hamas är ju en politisk rörelse, det är en islamistisk rörelse som växte fram i Gaza under 70-talet. Den har också förgreningar på Västbanken, men i grunden är det så att det är ju Fatah som är det mer sekulära socialdemokratiska partiet, man kan kalla det, som styr Västbanken. Det är de som har förhandlat med, det är de mer moderata krafterna under Arafat och numera Abbas, va? Och det är de som styr Västbanken. Men 2006-2007 så tappar de kontrollen över Gaza och Hamas tog över där. Så, och det är det som försvårar allting. Att du har egentligen, vissa säger att det är en trestadslösning, du har Hamas som styr i Gaza, och i Gaza finns det inga, bosättarna togs bort, det är liksom bara palestinier och gazaiter och Hamas som finns där, och sen har du Västbanken som också har bosättare. Men problemet är ju då att Hamas och det har varit försoningssamtal i 15 år ungefär, va, mellan Hamas och Fatah, att man ska försöka ena sig, för det är klart, det spelar ju israelerna enormt mycket i händerna att de är splittrade, men det har liksom aldrig kunnat komma till stånd. Men det är Hamas i huvudsak som har använt terror av och till, även andra islamistiska jihad och andra grupperingar, men nu, de har ju varit mer försiktiga, alltså terrorattacker är ju inte alls lika vanliga längre, och det är ju för att av olika skäl, dels byggdes det ju en mur mellan Västbanken och Israel i början på 2000-talet under andra intifadan, för att stoppa liksom, att göra det svårare för individer att komma in och spränga sig själva då. Men också för att säkerhetssamarbetet mellan Israel, den israeliska armén och de palestinska säkerhetsstyrkorna på Västbanken, alltså Fatah, PAs, palestinska myndighetens säkerhetsstyrkor, inte Hamas, utan den palestinska militären som västvärlden har hjälpt bygga upp och stötta och så vidare. Va? Det säkerhetssamarbetet är ju väldigt effektivt. Och palestinska militären hjälper ju de facto israelerna att plocka hotfulla personer, kan man säga. Men Hamas är en far. De skjuter raketer av och till, eller andra grupperingar, Gaza skjuter raketer mot Israel. Och det är klart, man kan ju säga med visst fog att det finns ju israeliska byar och städer nära gränsen som får raketer nästan inte varje dag, men rätt ofta. Så att människor måste springa till skyddsrum rätt ofta. Det är ju mycket liksom posttraumatisk stress där, och så att incidensen på missfall är högre och så vidare. Jag menar, det finns inget land i världen, ingen demokrati i världen, som skulle kunna tolerera att det kommer raketer hela tiden mot sin befolkning. Så det är klart att det finns också ett väldigt legitimt israeliskt säkerhetsargument. Nu har vi pratat mycket om vad israelerna har gjort negativt med bosättningar och så vidare, men man måste också komma ihåg att det finns legitima, som du var inne på, va? Att Israel har rätt till självförsvar och måste få försvar. De blev invaderade 1948, de bor i en väldigt tuff region, det är människor, det finns antisemitism, så det är klart att det finns legitima skäl för att de måste få känna sig säkra, och det är därför säkerhetsfrågan är helt central. Men där också finns det lösningar. Alltså under den här Kerry-processen som jag var lite del av 2013-2014 tog man fram en väldigt, väldigt sofistikerad plan för att hur man skulle kunna hantera både liksom inhemsk terror, men också framförallt risker för liksom invasioner från andra arabländer. Och liksom man pratar, den palestinska staten kommer att vara demilitariserad. Den kommer att få ha polis och vissa säkerhetsstyrkor, men den kommer inte att få ha stridsvagnar och liksom krigsflygplan och sådana saker, va? Och ingen flotta. Den i sig kommer inte utgöra ett hot mot staten Israel, det är nummer ett. Nummer två, så kommer ju den här gränsen mellan Jordanien och Västbanken vara väldigt, väldigt skyddad. Så det kommer inte kunna komma in så många terrorister eller människor som vill dem väl. Sen måste ju då, om man ska ha en långsiktig lösning, måste ju Hamas på något sätt gå med och erkänna Israel på sikt. Liksom för att det ska bli någon typ av fredlig, hållbar lösning. Och sen kommer israeliska armén dra sig tillbaka pö om pö gradvis från Västbanken för att liksom säkerställa att allting fungerar. Så det är en hel, och det kommer finnas radarstationer och drönare. Alltså man har ju byggt upp, och det är amerikanska militär som har varit med här, och så man har ju byggt upp, det finns ju planer, och väldigt, väldigt, väldigt väldigt planer hur man ska hantera de här säkerhetsfrågorna. Men det är klart, man kan ha de bästa planerna i världen, men om det inte finns politisk vilja från en palestinsk regim, en palestinsk regering, att liksom genomföra dem, då finns det alltid en risk för att terrorn eller liksom våldsamheten kommer tillbaka. Och det var det vi såg 2000, liksom under första andra intifadan på början på 2000-talet, att den palestinska myndighet som hade förhandlat med Israel, när allt sen verkligen gick fel, så vissa av deras väpnade grenar anslöt sig sen till våldet mot Israel och var också del av självmordet. Så det självmordsbombningar. Så det finns israeler som menar att så fort det blir en palestinsk stat så kommer Hamas ta över Västbanken, och då är det kört, liksom. Då blir det våld igen. Så det är ju liksom, men det tycker jag är ett förenkla saker och ting, och om man pratar med mer seriösa bedömare så säger de att den palestinska myndighetens säkerhetsstyrkor genom stöd från väst, genom samarbete med Israel, kommer kunna bibehålla kontrollen över Västbanken. Så det här med att Hamas kommer att ta över, man hör det väldigt ofta, liksom det är lite skräck, liksom doom and gloom, att så fort vi ger palestinierna stat så kommer Hamas ta över, och då liksom blir det våld igen, va? Det är förenklat. Jag tror inte att det kommer riktigt vara så.
Jag tänker att vi ska säga någonting också om de palestinska flyktingarna.
Ja.
Vi har ju pratat om de andra tre av fyra, men de palestinska flyktingarna, varför är det som en viktig pusselbit?
Ja, det är väl kanske den mest emotionella liksom, pusselbiten som är mest kopplad till den palestinska identiteten då. För att, som jag sa då, i början av 1900-talet eller slutet av 1800-talet var ju då den övervägande majoriteten av de som bodde i det som hette Palestina då, som sen blev Israel och Västbanken och Gaza, var ju palestinier eller araber, palestinska araber. Det finns en diskussion i vilken mån det fanns en palestinsk identitet då, men då ska inte komplicera allting, men poängen var att de var inte judar, och de hade bott där i generationer. Och sen kom då fler och fler judar, och sen blev staten Israel till under det här kriget. Så ja, det var ett krig, och i krig så uppstår flyktingar, det vet vi, från Syrien och andra länder. Och sen finns det en diskussion då, och 750 000 av de här palestinska araberna tvingades eller valde att lämna. Och jag säger tvingades eller valde att lämna, för det är viktigt att betona att det finns olika tolkningar av vad som egentligen hände. Och jag försöker förklara det rätt ordentligt i boken, men det palestinska tolkningen är ju att de tvingades, mer eller mindre allihopa tvingades bort av den israeliska armén. Den israeliska tolkningen har varit att ja, det hände saker i krig och det var oro och många valde att lämna själv. Men att det kanske också, det skedde vissa saker också, men att det var en mer grumlig historia. Det är väl så att numera erkänner de flesta att det huvudsakligen var att de tvingades på flykt. Antingen för att det fanns liksom, att de hade hört rykten om att det var, den israeliska armén var på väg, eller att till och med den israeliska armén var där med vapen i hand och tvingade dem. Det finns till och med Yitzhak Rabin, då premiärminister, erkänner i sina memoarer att han tvingade tiotusentals palestinier bort från vissa. Så liksom, det finns också israeliska historiker som har dokumenterat det här och tittat by på by vad som hänt. Sen finns det andra israeliska historiker som försöker mena att nej, men det fanns ingen sån liksom masterplan och det var liksom kriget som hände. Men okej, okay, vi kan ha en lång diskussion om exakt vad som hände, men poängen är att 750 000 palestinier lämnade eller tvingades bort. Och de hamnade då i flyktingläger runt om i regionen, framförallt i Jordanien, i Syrien och Libanon. Och där blev de kvar och fick barn och barnbarn och barnbarnsbarn. Och idag är de mer än 5 miljoner människor som är ättlingar då till, och några är fortfarande vid livet. De var kanske bara 5 år när det här hände då, 48 va. Och de, många av dem har kvar nycklarna till sina hus där de bodde. Och de här husen finns ju oftast inte kvar längre. Och då FN valde att 48-49 att ha en, det fanns en resolution där man sa att flyktingarna hade rätten att återvända. De skulle kunna få återvända om de ville eller stanna kvar. Och det har varit liksom en väldigt viktig del av den palestinska förhandlingspositionen, att om man ska komma fram till någon typ av lösning så måste man hantera den här flyktingfrågan. Självklart, de här människorna har haft det väldigt, väldigt tufft och försmäktat i de här lägena och haft en himla tuff, och deras barn och så vidare. Men det är klart att i takt att de har blivit fler och fler, och i takt att Israel har blivit, det blir fler och fler israeler och judar, så är det ju liksom uppenbart att 5-6 miljoner människor kan inte komma tillbaka till Israel. Det är liksom det funkar inte. Så det handlar om att hitta en lösning där man både liksom ger vissa av de här flyktingarna en rätt att återvända, men det kommer inte vara så många om vi ska vara ärliga, och det inser också palestinska ledare. Det handlar om en symbolisk summa, kanske familjeåterförening, kanske några som är äldre och så, men det handlar inte om mer än kanske några tiotusentals. Den största majoriteten, många av dem bor ju i Jordanien till exempel, har många medborgarskap och har liksom hyfsat bra, men det handlar också om kompensation och ekonomisk kompensation för deras bostäder och egendomar som försvann och som togs, men också kompensation för deras liksom, ja, alla de, allt det de har gått igenom, och sen kanske några kan få komma tillbaka till Palestina, till Västbanken, några kanske kan få flytta till Europa eller USA. Så det, man, liksom Clinton 2000 la fram ett paket, en paketlösning, olika saker de kunde få, vissa till Israel, vissa till Palestina, vissa får ekonomisk kompensation, vissa blir medborgare. Så det finns ju, och även här har man fört rätt extensiva förhandlingar om hur den här typen skulle se ut. Problemet är att det är väldigt, väldigt känsligt och emotionellt. Och varje gång en palestinsk ledare säger att, och börjar prata om kompromisser här, så är det många från lägren, från flyktinglägerna, som säger, men vem är du som har rätt att ge upp min rätt att återvända? Mm. Vi kom därifrån, vi har kvar våra nycklar, vi vill tillbaka. Det är ju delvis ett förhandlingsspel, för många inser att de kommer aldrig komma tillbaka. Men man måste hitta en lösning där då, jag tror i sak, liksom ekonomisk kompensation och så vidare, det där kan man lösa, och många av dem vill inte komma tillbaka, de har ingen koppling där längre. Men det är emotionellt och det är existentiellt och identitetsmässigt, så jag tror att vad som egentligen måste till är att Israel och Palestina erkänner att de tillsammans har ett ansvar, framförallt Israel måste erkänna att de kanske har en liten del av ansvaret för det som hände. Det kommer de inte göra för en sista dag på en förhandling. Mm. Men det är liksom kanske det sista som kommer lösas ut i en förhandling som ansvaret för vad som hände. Men det är en svår fråga, men nu har vi pratat om frågan. Man brukar säga om att liksom, om man tar helhetsgreppet här, hur löser man det här? Jo, men det handlar om att palestinierna får ge upp rätten att återvända, och de får ge upp liksom, ja, de har gett upp egentligen hela det som då var Israel, och israelerna får ge upp östra Jerusalem och får gå med på liksom en gräns tillsammans. Så liksom det finns ett paket där båda sidor gör vissa eftergifter och man når en lösning. Problemet är att palestiniernas kort blir allt mindre och svagare, så vad kan de egentligen ge Israel för att nå en lösning, för Israel har redan allt det vill ha.
Ja, det har glidit åt det hållet.
Exakt.
Ja, du har ju liksom också på ett bra sätt glidit in på vad som egentligen bör bli lösningen i alla de här delarna.
Ja.
Tiden rinner iväg här, men om du skulle gissa eller spana eller hoppas framåt i framtiden, vad kommer hända?
Ja, nej, men det är ju en väldigt komplex situation, och det går inte att säga att det kommer bli en tvåstatslösning imorgon, även om jag önskar det. Men jag skriver ju om det i boken, och jag hoppas ju och tror på sikt att en tvåstatslösning är den enda möjligheten. Varför gör jag det? Jo, dels för att dels för att jag tror att alla de här sakfrågorna kan lösas, som vi precis har pratat om. Jag har sagt att det finns lösningar, men det krävs ju politisk vilja för att det ska genomföras. Men till att börja med, så då är det många som säger att enstatslösning, det vill säga att det bara blir en stat, är mycket mer trolig. Men det tror inte jag. Det tror jag att det är väldigt viktigt att betona, att att det skulle finnas en stat där Israel och Palestina lever tillsammans, det finns inte på kartan. För att varför skulle Israel, som varit så extremt framgångsrikt med sitt sionistiska projekt, varför skulle de nu ge upp och plötsligt bjuda in en massa palestinier till att bli medborgare och de facto bli en minoritet i sitt land så småningom? För det är också det är ungefär lika många palestinier och israeler som bor i det hela landet nu. Och det föds fler palestinier huvudsakligen. Så om Israel skulle göra det, skulle det sluta vara en judisk stat. Så det, och så finns det en massa andra skäl till att hur skulle man ens kunna foga ihop, liksom, vad skulle bli flaggan? Hur skulle polisen se ut? Hur skulle armén se ut? Vilken invandringspolitik skulle de ha? Det finns så många skäl som talar emot en enstatslösning. Så då har vi tvåstatslösningen. Och varför tror jag att den kan bli av då, lite kort för att avsluta? Jo, men dels tror jag att dels är det ju så att alla konflikter, nästan alla konflikter, löses så småningom. Den här har inte gjort det. Men om vi tittar på Sydafrika, Nordirland, kalla kriget. Om du hade suttit här 1988 och pratat om kalla kriget, om jag hade sagt, nej men om ett år kommer Berlinmuren falla och liksom Sovjet kommer trilla ihop, då hade du tyckt att jag var galen liksom. Det trodde man inte. Samma sak i Nordirland och Sydafrika. Saker och ting kan ske väldigt snabbt. Men det kräver ledarskap. Att det finns ledare som är beredda att fatta de tuffa besluten och genomföra det. Det hade vi, Gorbachev, Reagan, vi hade det i Nordirland, Hume och Trimble, vi hade det i Sydafrika, FW de Klerk och Mandela. Stora ledare som fattade, framförallt de som styrde då, som var beredda att ge upp sin position. Det finns en historia i Israel av ledare som har gjort eftergifter, och inte minst en rad ledare som kommer från, faktiskt från högerkanten, som har sett att det här är inte hållbart. Menachem Begin 1977, den första högerledaren, han gjorde fred med Egypten, gav upp hela Sinai-halvön. Ingen trodde han skulle göra det. Yitzhak Rabin då, arkitekten till Osloavtalen, som sen mördades mycket tragiskt i november 1995. Han hade liksom byggt hela sin karriär på säkerhet. Under första intifadan på 80-talet sa att vi måste knäcka palestinernas ben, liksom knäcka deras ben. Han skrev, ja, gick vidare mot en lösning. Ariel Sharon, som du kanske talas om, som var liksom en högerman ute i liksom fingerspetsarna, han brukade kallas för bosättningarnas gudfader. Han väl blev premiärminister under andra intifadan, så förstod han, det går inte att ockupera Västbanken för evigt, vi måste komma till en lösning. Han var för en tvåstatslösning. Ehud Olmert, som var premiärminister 2006 och 2009, som också kom från högern, han erbjöd Palestina 99,5% av Västbanken och kontroll över i stora delar av östra Jerusalem. Så det finns en rad israeliska högerledare som har kommit till insikt om behovet att göra kompromisser. Så om man tittar historiskt, så tycker jag att det finns ändå skäl till det. Sen är det också så att den israeliska militären, som är så dominant, de flesta där är rätt pragmatiska. Och det finns en sammanslutning av gamla generaler som heter Commanders for Israel Security, 300 före detta generaler i armén, som i helt och hållet, för 85% av dem, av gamla generaler, men också alla de i den här sammanslutningen, är för en tvåstatslösning. För de förstår att det går inte att ockupera Västbanken för evigt. Och säkerhetsmässigt är det mycket viktigare att det finns goda relationer med Jordanien än att man ockuperar Västbanken. För Jordanien är det strategiska djup som finns mot Irak och mot Iran och mot andra länder, som är mycket mer farliga än Västbanken. Så det finns en massa skäl till att, liksom strukturella skäl till att, och så opinionsmässigt är fortfarande, trots allt som har hänt, trots alla bosättningar, är ändå tvåstatslösningen det mest populära alternativet både hos israeler och palestinier. Det har gått ner, det har sjunkit förvisso, men det är fortfarande det alternativ som är mest populärt. Så jag tycker att det finns skäl, men det krävs ju ledarskap och förändringar. Och så omvärlden då har förmodligen en roll att spela. USA, arabvärlden, EU. Men det är ett helt annat samtal.
Och vi har ju skrapat på ytan. Den här boken går ju liksom djupt in i varje del. Jag har försökt få med viktiga pusselbitar. Är det någon pusselbit som du känner, det där har vi inte alls nämnt, eller håller du med mig om att vi har ändå dansat runt lite grann?
Jag tycker att jag täckte in väldigt mycket. Vi gick igenom historien i början och olika slutstatusfrågorna och lite kort här på slutet om vägen framåt. Men ja, jag vill ju betona att jag är inte naiv. Det är inte så att det kommer bli en lösning. I min bok skriver jag om 2033, liksom, då kanske vi har ett avtal. Så det kommer vara en jobbig process, och det kommer tyvärr förmodligen flyta mer blod. Vi ser det i dagarna. Men vi måste ändå, vi får inte låta de senaste 10 årens negativism och liksom den svarta bilden som ändå har byggts, att vi får inte låta det trycka ut att det ändå finns möjligheter framåt. Det är väl liksom det som är mitt övergripande budskap, att vi måste ändå se rationellt att det finns pusselbitar som kan leda till en bättre framtid. Men det kräver hårt arbete, ledarskap och internationella ansträngningar.
Tack för att du var med.
Stort tack för att du kom med. Jättekul. Tack.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.